Einar, vi ska testa ljudet. Vad åt du till frukost i morse?
Tre kokta ägg. De var hårdkokta de räknade. Och sen åt jag fyra koppar kaffe. Ja, det tog jag klockan tre.
Fyra koppar kaffe?
Det tar jag på morgon. Det är det första jag gör. Klockan tre på natten.
Varför går du upp så tidigt?
Nej, jag kan inte. Jag vaknar då.
Har du alltid gjort det?
Och så dricker jag fyra koppar kaffe och sedan så gör smörgåsa. Det kallar jag för ambassadsnitta.
Ambassadsnitta? Ja, men det här
är
det
här. Små, det är små, det är en rund kaka så. Och sen skär jag den i den biten och en bit så då blir det små på. Så då har jag olika pålägg då.
Så tre på morgonen, fyra koppar kaffe och ambassadsnittar.
Ja, det börjar jag.
Då kör vi.
Mästerfotografen Einar Andersson är en unik yrkesman. En lika lång som hängiven karriär har gjort honom både väl och erkänd som en av världens allra främsta hästfotografer som satt standarden för en hel yrkeskår. 1960 tog han årets bild i Sverige och har belönats med årets hästbild i USA vid ett flertal tillfällen. Han har varit fotograf på Roosevelt Raceway och Yonkers under 20 års tid, illustrerat barnböcker och den stora konstnären Salvador Dalí har använt Einars foton i sina konstverk. Einar var aktiv som fotograf till 80 års ålder och drev länge Einar Anderssons pressbild, vars stora arkiv idag tagits över av svensk travsport. År 2016 valdes Einar Andersson in i Nordiska Travmuseets Hall of Fame. Vid en fotbollsmatch i sin ungdom fick Einar Andersson en spark i huvudet och började förlora hörseln. Det hela blev värre och Einar var stendöv under 8 år. 1989 fick han som första svensk ett implantat inopererat vid en försöksstudie vid Huddinge sjukhus. Einar har idag viss hjälp av implantatet men läser mest på läpparna under vårt samtal. Han minns den dagen i mitten av 1970-talet då hörselskadan förvärrades efter en olycka.
Den förvärrades sen när jag var uppe i Forsa. Där var det. Det var ryska hästar, finska hästar. Och så vann en rysk häst. Det var en dam med. Och hon var så begeistrad här så hon sprang ut på banan. Och då kom det en hästen. De defilerade efter på vinnare va? Och körde rakt på mig. Så jag slog runt i det och kameran den flög bort långt åt helsike och hörapparaten den sprang ändå längre bort. Så jag såg hörapparaten när båren kom och de hade fört upp mig även Folkbanks börsambulans. Så att de förde upp där in. Och då fick jag syn på hörapparaten långt borta. Då pekade jag på hörapparaten att jag borde ha det. De missuppfattade mig precis va. Så de förde in. Och då förde jag i huvudet långt i hållplansbussen. Och då svängde jag borta precis.
Och då blev det sämre?
Ja, så då låg jag på sjukhuset där. Där gick det åt helvete med det. Mm. Det var i Forsa. Forsa i Finland.
När föddes du och var?
När jag föddes. Den 19 andra 1926. I Asarunds församling. I Blekinge med. På Lyckans höjd.
På Lyckans höjd?
Ja, det är säkert. Det är helt läckant.
Hur mycket häst var det i din ungdom?
Jag var mycket hos bonden där uppe så jag sprang hela tiden i stallet. Och sen var jag mycket i en smedja. Jag var en smed. Han hade en gammal T-får som de hade plockat bort hela baksätena och allting. Det här är vi. Här hade han mjölkkannorna i. Och jag följde med det och så sprang jag upp till och lämnade ifrån dem där. Sedan så gick T-fåren och jag kom ihåg att jag var halt. Då backade han ner på den sidan och sen la han i backen som fasiken och lag. Då körde han ner på den andra sidan och mjölkkannorna och det här var ganska... Men sedan sålde han den där T-Forden och sen köpte han en cykel. Fick jag. Så då fick jag ha alla de här. På styret hade jag mjölkkannorna. Så. Och det var ganska jobbigt, kallt och jävligt. Och sedan... Sen så var jag sålde, eller sen sålde jag Dagens Nyheter och Expressen och alla tidningarna. Inte Expressen var inte uppfunnet då. Men Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och de kom ut på en söndagsmorgon. Och då så var jag där nere och tog emot och sen gick jag och sålde då. Och på söndagsmorgon då ville ju alla sova, så till slut när man bara knackade på dörren så kom det bara ut en hand och la ner pengarna och så fick det till. Så man såg aldrig människorna i det. De var så vana vid det, så, men det var en bra service det. Där tjänade jag 35 öre. Det räknade precis till biobiljetten till Vajmannen, kom jag hette. Filmen. Det var spännande.
När jag ställer frågan om hur han började fota så tar Einar, som tagit emot mig med kaffe och kanelbullar vid köksbordet i Solna-lägenheten, med mig in i kontoret som från golv till tak är täckt av pärmar. Där står två datorer och Einar slår sig ner vid den ene och börjar klicka fram bilder.
Och jag på lyckan säger det. Lyckan Seid var bakom och satte upp. Det var ändå krigstiden där. 1939. Så kommer den här, så skjuter de där. Det var då när de hade provat flygande tunnan.
Vi tittar på en bild, en svartvit gammal bild. Man ser ett litet skjul och man ser horisonten i Blekinge skärgård. Och så, man jagar ubåtar. Har du tagit bilden?
Ja, jag bor. Det taget från lyckan säger där jag uppe där jag är född.
Så här var du ungefär 15 år gammal?
Hur fan gör man med den där? Är det bra på det här?
Control plus. Sådär ja. Ja, nu zoomar där. Jag tittar. Och jäklar.
Det är det flygplanen där. Det är de första flygande tunnorna som... Och här är målet.
Är det här en av de första bilderna du tog?
Ja, det är bland dem. Nu får du vänta. Nej, nu ska jag byta batteri här.
Batteri till hörapparaten. Viktigt.
Ja, så här. Nu, om jag har gjort rätt. Så pratar jag. Så nu pratar jag. Nu hör jag allt vad du säger.
Vad synd om dig då?
Ja, nu är det fint.
Hur många bilder har du tagit i livet?
Nej, det är svårt att säga. Många miljoner. Nej, men det är några stycken. Det är omöjligt att räkna allt det här. Va? Nu räknar jag ut hur många, mycket film vi hade köpt. Ett och så. Och sedan, då har du 36 bilder på varje
rulle.
Det är ju lite spill och sånt, men jag tror att de räknade på det viset.
Einar tog som ung en korrespondentkurs i fotografi. Efter att ha vunnit 1000 kronor i en fototävling i tidningen C kunde han köpa en riktig kamera. Det var när Einar lämnat Blekinge och kom till Stockholm på 1940-talet som karriären som yrkesfotograf tog fart på allvar.
Kommer du ihåg din första kamera?
Rolleiflex.
Ah.
Och sen hade jag Speedgraphics. Och sen hade jag linhoftekniker som man kunde ändra bilderna och ta runt omkring hörnan och allt sånt där jävla skit man försökte på dem. Och sen var det 69, det var färgbilder, det tog de inte in en gång när det var 24-36 utan de skulle ha stora grejer. Så hade det varit stora negativ och sen klippte de av då originalnegativet och vi fick bara tog den där lilla biten som man skulle ha och förstörde ju allting. Så jag fotograferade alla fotbollslag i Korpen på Stadshagen. Och alla, jag fick dem till att ställa upp då hela och alla var ju nöjda och glada. Och sen sålde jag en bild till varje kille i lagbild då. Så gick det till där. Jag har kameran kvar. Den ligger i skåpet där nere, det är dålig fläck. Men den fick man vänta med. För man, jag tror det tog ett halvt år. Man låg för att köpa en dålig fläck. Och det var enkelt, man skulle bara vred fram. Så kom en ny bild fram. Förr i världen så var det mycket jobbigare. Man skulle dra ut kassetten och stoppa in och för fan, och så var det dubbelexponeringar. Och så skulle man ha istället där man satte in armarna i med svart och laddade den i mörkret. Den. Och sen vände man fel och så var det en dubbelexponering.
Är det enklare att vara fotograf idag?
Det går inte att beskriva. Det går inte att beskriva. Det går inte alls.
Oj, vilken raritet. Den är tung.
Ja.
Två stora linser.
Den var söt.
Och det här du vevar sen?
Ja. Och sen spände slutaren och allting förut. Var det spända slutaren och sådär.
Varför fastnade du för hästar?
Jag var alltid ute efter att ville ha hästar i frihet va. Och därför var jag med på hingstutsläpp och så vildhästen var ju det som var. Så kom vi till ett ställe och där det stod att det här är sista stället som ni kan få vatten eller mat eller någonting innan öknen börjar.
I Amerika?
Ja, i Nevada. Då satt Inga och jag och åt. Så kom det fram en man. Han var ingenjör för det var ett bygge som de höll på med. Och frågade bara vad vi var för länder, vilket språk vi hade och så där. Ja, så sa de, vad gör ni här då? Jo, jag ska fotografera vildhästar. Hur kan man åka halva jordklotet för folk kan vilda hästar, vildhästar, de skjuter vi ner här. Och de går bara ner och skäl maten för oss. Så sa han, har ni någon proviant med er? Då hade jag en Coca-Cola-flaska. Två tror jag vi hade vatten i. Och vi var nog köpte med någon hamburgare eller någonting där. Och så sa han att där ni kommer nu, där finns inga människor, det kanske på år som kommer till att gå där nere. Då var man ganska rädd av det där. Och där har jag serien. Så sa han, här kan ni få. Då fick vi vatten av honom och smörgås och det här i. Och det har jag precis, samtalet och bilden, den har jag ut. Det var så underbart när man kom och fick se dem. Hästarna man trodde fick se, man trodde man skulle få se lik eller någonting där i det. Det fanns ju för all del vid sidan om. Men hästarna var så strålande fina man. Det var en saga på dem.
Hur kändes det att få se de här hästarna i
bilden? Det var underbart. Jag glömmer aldrig den där som det var första gången. Aldrig. Och jag hade aldrig trott. Vi hade varit uppe med helikopter första gången och gått ner och tittat och visste var de här grupperna var. För det var ofta var det en hängst och en ding. en stor. Det här hände precis framför mig. Som födade. Där ute när jag stod ungefär som här från det till huset där.
Alltså ja. 20 meter?
Så nära. Så tog hon stort med sig. Och då kom de andra hingstarna ner och tittade. Och då var det fullt slagsmål. Så, och då betäckte i stort till. De tog det med och till. Det är kanonbilar, ja, det var bara till att trycka. Ja, jag trodde det var nollgrader till det, men kölgrader. Det var kallt som fan om man hade bara en tunn skjorta på sig. Och rätten var när vi låg där nere, då hade jag kameran på sätet i bilen. Och då kom den här gruppen ner. Och var är kameran än? Jag var alldeles snurrig i huvudet. Jag visste inte, jag fick krypa som fart och ner. Till jag fick ta på kameran igen. Och då fick jag den hela serien på dem när de gick ner och drack vatten. Och det var precis i Nevadaöknen där de började. Jag var mycket nyfiken på allt det där.
Hur travintresserad är du?
Man stod ju på Solvalla varje tisdag morgon, tisdagar där. När de körde fort på måndagar och onsdagar. När de körde fort. Då satt man där nere och väntade på. Då fanns det inga nummer på vajlockarna där man måste känna igen hästarna hela tiden.
Travfotograferandet började under 1950-talet på Solvalla och Ulriksdal. Under 60-, 70- och 80-talen var Einar med sin kamera kanske den mest kände travsvensken internationellt. Under många år fotade han de europeiska hästarna som skulle skeppas över till USA och tävla. Då främst i Frankrike, där han blev god vän med de stora travnamnen, till exempel Henri Levesque, där han blev som en i familjen.
Du har också fotat mycket travtävlingar i Frankrike och USA. Om vi pratar Frankrike.
Det var så att jag var där nere. Nej, Oskar är det. Han vann Åby Stora med Levesque. Och så hade jag gjort ett album, förstås. Så kom jag ner där och så fick han se på bilderna. Bilderna som var där. Ja, jag ska bara köra det här också. Så ska vi, så träffas vi på restaurangen. Sen sa han nu, då var det med att jag måste komma tillbaka och fotografera alla mina hästar där ute. Jag fotograferade allihop han hade. Och kuskarna, de stod och hängde, drängarna. Men vi har varit mycket, till och med familjen. Så att då.
Så ni blev vänner?
Va?
Ni blev vänner?
Ja, mycket, mycket. Så att han fick... Så Thomas, min son, han åkte ner då första gången så att han lärde sig, skulle förlära sig och jobba. Då fick han bo hos Levesque hela tiden. Och sedan... Så skulle han få komma tillbaka nästa år. När skulle han vara färdig. Och då skulle han få jobba som stalldräng där nere. Kommer det albumet där så då begärde jag så mycket pengar. Så ni måste köpa en häst. Ni måste köpa en häst istället. Jag har inte råd att ha någon häst eller några sådana saker i det här. Så fick jag gå ut och välja där ute och titta på dem där. Och det var en stor svart. Det måste vara en kanon, tänkte jag. Och så fick jag ett brev. Nej, det gick inte allt med den. Så den har jag sålt som hopphäst. Fan, hoppa bra över. Sen nästa gång så jag var nere då, Så sa han, ja, hur blir det med häst nu då? Ska vi ha någon häst? Nej, jag vill inte ha, jag har inte råd att ha någon häst eller något av den stil. Men jag fick i alla fall, så sa han, fick, och då tog jag en sån här med vita strumpor. Jag tänkte på Big Noon med vita strumpor och bläs och var så underbar vacker. Men han var ingenting. Jag sålde dem till skolläxhoppen. Till skola. För den var så här sned. Så det var iskallt på den. Men sen kom Thomas ner. Och då sa han, så här. Pappa, om du växer du ska köpa en häst nu. Då ska du gå till den och den boxen. För det är en tvååring som är toppen, sa han. Nej, det. Ja, och så gick jag där och smök. Då går ut och väl, sa han då. Nej, jag sa det att jag ska ha en häst. Då ska den vara fullt färdig. Så att man kan gå ut och tävla. Jag vill inte ha någon uppfödning på föl som vi har gjort förut. Utan det skulle vara det. Och jag gick där och smök i stallbackarna, och då har jag varit där nere på. Och så stod jag dit, gick ett, aha, du har haft en spion här, så. Du har haft en spion. Nej, det fick jag inte. Det är familjens häst, de säljer inte sådana som de har inom familjen, sa han. Han har ju 250 hästar. Det var ju inte så konstigt, men. Ja, i alla fall så. Den eller ingen, sa jag. Så till slut så kom det ett brev till mig. Så var det ett tvåordningslöp. Och jag visste att Frömming hade varit och ville köpa hästen före också. Men då sa madame, nu har ni fått din häst ihop äntligen. Då ska de vara kvar där, säger jag. Och de hette Onsoad avril.
Onsoad avril?
Ja, en kväll i april. Ja. Det tyckte jag var så jävligt fint. Det var vår i där nere. Så gick loppet. Och vi kvalitsen var med. Och jag kom ihåg.
Det var Lindstedt.
Det var Lindstedt som hade den kvalitsen. Och så var med på vad heter han? Sörnundin, han var så säker på att det var spruta. Så vad heter den? Så före loppet, då stod de och tryckte in.
I Oså?
På Oså. Mm-hmm. Aha, det är doping. Ta en bild, Lena, ta en bild. Och jag tog en bild på det där.
Sa Sören det?
Ja, på när han gjorde injektionen och tog det i det här. Och sedan en hink också.
Jaha.
Med vatten i. Så han gjorde det där. Och då Sören, han var alldeles galen när han fick se det här. Så då begärde han att de skulle analysera vad det var för någonting. Ja, det gjorde de. Det var bara drivsocker. Det var sockervatten. Så kom vi ner där nere och då skulle Rangon. Har du sett Rangon någon?
Jag har bara på bild.
Världens jordbländare. Och han skulle absolut få hästen till att starta i Prida Merit. På torsdagstravet. Så körde de fort på varann sen. Och på nedförsbacken. Då så går sång till han. Du måste ha stenskydd på hästen. På nedförsbacken. Och så körde han ut Gunnar. Och så galopperade han. När han kom till
nedförsbacken.
Sprang ut i luften. Va? Och det här är inga syn. Och så fanns det bara så kallt så han hade haka på sig. Så hakan gick in där och spräckte upp så här.
På insidan av benet?
Och blod pissade rakt ut. Mm. Sen fick tog vi tillbaka med han till stallet igen. Då skulle han operera. Men de får inte operera någon. Det var en fransk veterinär. Men han skulle ha en annan veterinär. Då så fransmannen, ja, gör det. Men jag sitter på fiket där nere till ni kommer efter mig igen. Han var så säker på att det inte kunde bli utan han själv. Ja, till slut så gick det då att han skulle operera honom. Och han la upp då, och det här som jag pratade om, det har jag bilder på. La upp det på instrumentbrädan, nej på...
Motorhuven?
Ja, just det. Han la upp en filt och sen la han upp grejerna som han opererade med. Det. Och så syrde ihop den. Och sen kunde inte han starta på 3 veckor. Pridig. Och Charlie Mills var med. Då kommer jag ihåg.
Åkte ni tåg då?
Nej. Jag åkte bussmark. Röda rubrinen kallar de ju för. Kommer du ihåg Röda rubrinen?
Åkte du med hästarna?
Ja, jag åkte med hela tiden.
Under sin tid som fotograf i USA sålde Einar reportage inför stora lopp till tidningar här hemma. Flera gånger vann han utmärkelsen årets hästbild, men äventyren i USA började med att en amerikansk fotograf kom till Sverige.
Jo, de kom till Sverige och det här är en fotograf, toppfotograf som heter Platnik, det var på New York Times. Han hade eget flygplan och allt. Han förbarmade sig över mig mycket, så han hjälpte mig mycket med saker och ting. Han hade kamerautrustning och det var fantastiskt som det var. Och satte upp kameror i varje stolpe och så kröp man ner och la sig i marken och tryckte på knappen så gick alla lamporna. Det är 250 000 den anläggningen, för det hade jag aldrig varit råd med i Sverige. Josef, och den där fotografen, han fotograferade. Så sa han att jag skulle hjälpa honom att framkalla. Det var högvis med 660 och 912. Jag hade inte några resurser för det. Då fick jag ett tag på, vad heter det, Dagens Nyheters kopister där. Och de var ju sagolikt, de framkallade allting och gjorde allting. Det var röda mattan och de var så imponerade. Så att de föreslog att jag skulle, så fort det var en bil, var en häst som skulle till Amerika eller någonting för VM. Så började de på om det här. Den fick jag åka, så jag var i Frankrike och där byggde jag upp hela arkivet med det. Många kom ju aldrig, eller det blev ingenting, men man fick ju massor med bilder i det.
Du var också fotograf på Yonkers eller Roosevelt?
Ja, där började vi. Där började jag.
Det var skumma kvarter.
Det var det därför, det var mitt inne i stan.
I New York?
Yonkers, ja. Och sedan så flyttade det ut till Roosevelt, för att det var värre. För jag kunde ju bara jobba på nätterna för framkalla. Och jobba på nätterna. Jag fick inte vara där på dagarna. Så det är på nätterna och då skulle bilderna vara färdiga. Jag fick nyckelknippan. Så jag kunde gå in på Roosevelt Raceway. Eller Yonkers. Och så fick jag gå själv med allihop de där. Det var jättestort. Mm. Vilket förtroende jag hade. Och sen var jag ju döv. Den hörapparaten där, den var varmt som fan. Så besvettigt. Jag fick ingen kontakt här uppe med den här. Ja. Nu hör jag ju ingenting. Nu är jag precis borta.
När du tar av dig hörapparaten så?
I alla fall så har jag en sån här magnet och det finns en likadan så här. Känn här inne på sig.
Ja, oj, där är den. Ja, verkligen.
Batterier och sånt, det var så dyra så jag köpte ficklamps batteri och seriekopplade dem så jag fick ner. Och så här gör de vid sidan om.
För säkerhets skull brukade Einar under nattarbetena på travbanan bära en skylt runt halsen där det tydligt stod "Don't shoot, I'm deaf." Skjut inte, jag är döv. Med sig från Amerika tog Einar också ett klassystem som började användas på V65. Han var också med och tog fram gratisprogrammet och uppfann femtippa V75 som ofta syns i tidningarna än idag.
Jag har fått veta att du var med och tog fram klassindelningen på V65.
Ja, men var faktiskt, det var ingen märkvärdighet alls för sånt finns igen. De hade klass 1, klass 2, klass 3, de hade guld och silverdivision. Det var ju precis så. Och jag tyckte det var fantastiskt det där, för hästarna kunde gå i klass hela vägen så man kunde följa hästarna upp. Att det var en guldhäst, det var jätte. Så jag gjorde en speciell grej. Så de kunde hänga med. Så man skrev, skrev någonting om hästen. Så stod det där. Det var morsan och farsan och sådär, många stattarna gjort. Och så sa de många gånger gulddivision och silverdivision.
Då tog du den idén till Sverige kan man säga då, och V65 på den tiden.
Vad är det?
Så att det blev också klass 1, klass 2, klass 3 i Sverige.
Ja, det var det. Mm. Ja, det, det. Men jag ville ha det på ett annat sätt. Så jag och ett Lindberg och jag, vi åkte. Det var en till som var med. Mm. Vi åkte till alla travbanorna i Sverige. Allihop. Och han pratade med alla sekreterarna och allt. Bosse Fransson var med oss då. Och han var bråkig. Han skulle vara bäst. Han skulle absolut vara bäst. Och han var ju bra på sitt vis.
Det var också din idé med fem tippar V75. Berätta, vad är det?
Jo, vi började med det där, fem tippar V65. Och det var bara därför att det inte skulle bli något snack före efterlopparna. För det var ofta var det så här att kuskarna sa, jag har ingen chans, jag har ingenting. Och så vinner de. Men då hade man ju det före att de hade sagt det i tipset. Sen kunde de ju börja jobba med det, va? Annars så fanns det ingenting. Men nu hade de ju sagt det sådär en gång för allmänheten och det berättades före. Det var väl en bra grej tycker jag.
Följer du travet idag?
Så fort det kommer upp någonting så kommer det som en grej i hjärnan där. Åh, oh, den där ämne, den har jag varit med. <Den där. laughs> Jag svär för mycket, va?
Det börjar bli dags att runda av, men plötsligt står en och snart två kartonger på bordet fyllda med foton, tidningar och urklipp på hästar, människor och platser. Innan jag hinner säga tack för pratstunden och adjö har Einar dykt ner i lådan.
Är det din arbetsutrustning?
Det är jag.
Einar sitter på knä framför en fotoväska. Och det är inte bara en fotoväska, det är en körspisk, ett paraply, det är ett huvudlag till en häst, det är pälsglans, en borste och en skurtrasa. Du, Einar, varför hade du en skurtrasa med dig?
Det måste vara dammars eller sån här skydd eller när de limnade, de flyttade hästarna alltså, ut för bomull eller de lägger ut.
Och en radio?
Det här jag ljud på.
Hästljud?
Bandinspelare. Ja, här är det. Här kan du se en dag på Vincennes.
Jaha.
Det har inte du varit med.
Jag har aldrig varit på Vincennes.
Där var du inte med.
Nej.
Nagasaki var en fransman.
Harry Lindblom.
Till pris. Här är rom med bergsåker. Här har du så.
Mm. Och så
Elian som... Rodney. Främling. Det har du väck med och motéhäst och marsina. Här har du och så.
Mm.
Här har du Maria Bodova.
Mm. Hon som inte fick köra Prix d'Amérique men fick köra Elitloppet. Ryskan på 60-talet.
Jag har du kört och din främling. Det var snyggt. Ja, det var Sibylla Kryger.
Ah, Krygers fru då.
Här var det allihop. Som. Här är ett. Och det var ett ännu dans och det ser du Massy.
Mm.
Det var Lindblom.
Nisse Sundin.
Ja. Ingen lärling har rest som han. Det är Ola Andersson.
Ola Andersson, ja. Skötare till Frances Bulwark och Scotch Fierce.
Det är Scotch Fierce. Bara Rogell. Skådespelare.
Alice Babs.
Ragnar Helmer. Det här.
Gunnar Hellström.
Hellström, ja.
Det läste jag.
Och det är Gunnar Nordin. Just det. Jo, det här är en serie som jag har gjort här.
Ideal du gav så i badet. I havet. Mm. Vilka är de finaste hästar som du har fotat, känner du? Vilka är dina favorithästar? Ideal du gav så?
Nej. Under med.
Under med. Vad var så speciellt med henne?
Vacker. Vacker. Och snäll. Den följde jag då från han var 2 år gammal hela tiden. Tills han tog av skorna på han på Råsfäll och spikade upp på vad heter det? Det tyckte jag var starkt. De tog över henne från Amerika.
Från Frankrike till Amerika?
Ja, från Frankrike till Amerika. Bara för att ta av skorna.
Det var fint gjort.
Det var starkt gjort.
Vad är skillnaden med att fota en människa och att fota en häst?
Ja, man måste ha fantasi.
Vad har varit din drivkraft genom åren?
Det är som man säger det. Man, vad heter det? Ser som tärsen. Man blir aldrig nöjd. Man ska vara bättre och bättre och bättre. Han är otrolig. Det är en otroligt det han har gjort.
Vad är du stolt över?
Vildhästarna är ju det skojaste tycker jag. Hästar är frihet precis. Det fick jag och det jag är mycket nöjd med. Fast den höll på att ta med mig mitt liv. Jag hade aldrig hittat tillbaka. Aldrig. Sen har jag ju haft min hustru, Inga. Och utan Inga hade jag varit precis värdelös. Det är hon som har hjälpt mig helt och hållet.
Ja, hon sitter och nickar i soffan där borta. Ni har rest tillsammans?
Ja, hela tiden hon har varit med mig och hållit mig i hand.
Stort tack.
En samfrid.
För att vi får tala med en hedersman.
Du har lyssnat till podcasten Hall of Fame Einar Andersson, producerad av Wasp Communication för Nordiska Travmuseet i Årjäng.